Kapitel 17. Villfarelser. Thom bugade sig och knyckte elegant med lekarmanteln så att de färggranna lapparna fladdrade, men undvek att stödja på det stela högerbenet. Han var trött och sömndrucken, men lyckades likväl tala med lätt ton. Jag önskar er en god morgon. Han rätade på sig och strök sig över mustascherna med en storslagen gest. Tjänarna i sina svart- och guldfärgade livrier såg förvånade ut. De två unga, muskulösa männen reste sig från den rödlackerade, guldsmyckade kista som de hade varit på väg att lyfta upp. Locket var krossat, och de tre kvinnorna stannade upp i sitt arbete med kvastarna. Det fanns ingen annan i korridoren, och alla ursäkter för att ta en paus i arbetet var god ursäkter, särskilt vid denna timma. De såg lika trötta ut som Thom kände sig, med hopsjunkna axlar och mörka ringar under ögonen. God morgon själv, lekare, sa den äldsta av kvinnorna. Hon var fyllig och såg inte mycket ut för världen, men trots att hon var trött hade hon ett behagligt leende. Kan vi vara till er tjänst? Thom trollade fram fyra färgade bollar ur en av sina rymliga rockarmar och började jonglera. Jag går bara runt och försöker muntra upp mina medmänniskor. Också en lekare måste göra vad han kan. Han brukade använda fler än fyra, men så utmattad som han var det ändå svårt nog att koncentrera sig. Hur lång tid hade det gått sedan han var nära att tappa den femte bollen? 2 timmar. Han kvävde en gäspning, men förvandlade den till ett leende fyllt av tillförsikt. Det har varit en fasansfull natt, och lite uppmuntran är av nöden. Först draken räddade oss, sa en av de yngre kvinnorna. Hon var slank och söt, men en rovgirig glimt i hennes ögon fick honom att mildra sitt leende. Om hon var både girig och hederlig skulle hon förstås kunna komma till nytta, såvida hon förblev köpt när han väl hade betalat. Det var alltid bra att hitta ännu en hand som kunde placera ut brev, en tunga som kunde berätta vad öronen hörde och säga vad han ville skulle sägas där han ville det. Din gamle dåre, du har nog med både händer och öron som det är. Sluta upp med att tänka på hennes vackra barm och kom ihåg blicken i hennes ögon istället. Intressant nog lät det som om hon menade vad hon sa, och en av de unga männen nickade instämmande. Ja, sa Thom, jag undrar vilken av storfurstarna som hade befälet över kajen igår. Han var nära att tappa bollarna i pur irritation över sig själv. Att bara säga så där helt plumpt. Han var för trött och borde ligga i sin säng. Det borde han ha gjort för flera timmar sedan. Kajen går under försvararnas ansvar, sa den äldsta av kvinnorna. Det känner ni förstås inte till. Storfurstarna bryr sig inte om sånt. Thom visste det utmärkt väl. Säger ni det? Nå, jag är ju inte härifrån själv. Han fick bollarna att löpa i en dubbel slinga istället för en enkel ring. Det såg svårare ut än det var, och flickan med den rovgiriga blicken klappade i händerna. Nu när han hade börjat kunde han lika gärna fortsätta. När han var färdig här skulle han gå och lägga sig, bestämde han. Solen var redan på väg upp. Likväl är det allt synd och skam att ingen frågade vad de där pråmarna hade vid kajen att göra, med stängda luckor, så att alla trollockarna kunde gömma sig. Inte för att jag vill påstå att någon visste att de fanns där. Dubbelslingan krängde till och han återgick skyndsamt till ringen. Ljus och trött han var. Man kunde ha trott att någon av storfurstarna skulle ha frågat vad som stod på. De två unga männen utbytte en fundersam blick och Thom log för sig själv. Ännu ett frö var sått, och det hade gått nog så lätt, om än med klumpigt handlag. Ännu ett rykte hade tagit sin början, även om de visste vem som egentligen hade ansvaret för kajen. Och eftersom rykten spred sig, Ett rykte som detta skulle inte stanna utanför stadens gränser var ännu en kil av misstänksamhet på väg in mellan ofrälse och ädlingar. Vem skulle de ofrälse vända sig till om inte till den man som de visste att ädlingarna hatade? Mannen som hade räddat klippan från skuggans yngel. Rand Althor, först draken. Nu var det dags att lämna vad han hade sått. Om rötterna hade fått fäste här skulle de inte ryckas upp igen vad han än sa. Och han hade spritt fler frön denna natt. Det gick inte för sig att någon upptäckte att det var han som sådde dem. De kämpade tappert i natt, storfurstarna. Jag såg till exempel... Han tystnade när kvinnorna plötsligt med stor iver började sopa igen och männen raskt lyfte upp kistan och skyndade bort. Jag kan nog hitta någonting att göra för en lekare också, hörde majerens röst bakom honom. Overksamma händer är overksamma händer, vem de än tillhör. Han vände sig så elegant som benet tillät och bugade sig med en djup svepande rörelse. Hon nådde honom inte ens till axeln, men vägde förmodligen halvannan gång så mycket som han. Hennes ansikte var som ett städ. Det blev inte bättre av bandaget runt tinningarna. Med dubbelhaka och djupt liggande ögon som svarta flintskärvor. Jag önskar er en god morgon, nådiga dam. Låt mig överräcka en liten gåva för att fira en ny, oskärad dag. Med en silig gest trollade han fram en gul gryningsljusblomma. Bara en aning tilltufsad efter att ha vistats i hans arm och stack den i hennes gråa hår ovanför bandaget. Hon ryckte naturligtvis omedelbart ut blomman igen och tittade misstänksamt på den. Men det var precis vad han ville. Medan hon var upptagen hann han ta tre långa haltande steg. Och när hon ropade efter honom, vare sig lyssnade han eller saktade in på stegen. Förfärliga kvinna, tänkte han. Om vi hade släppt lös henne på trollockerna hade säkert de sopat och skurat åt oss nu. Han satte handen för munnen och gäspade så att det knakade i käkarna. Han var för gammal för sånt här. Han var trött och knät bultade av smärta. Sömlösa nätter, bataljer, ränksmideri. Han var för gammal. Han borde föra ett lugnt, tillbakadraget liv på någon bondgård. Med höns. Det fanns alltid höns på bondgårdar. Och får. Det kunde inte vara särskilt besvärligt att sköta en flock får. Fåraherdar verkade just inte göra annat än promenera runt och spela på sina säljpipor. Fast han skulle förstås spela harpa, inte säljpipa. Nej, flöjt. Harpan mådde inte bra av att vara utomhus. Och det skulle finnas en by i närheten med ett värdshus där han kunde förbluffa stamgästerna i skänkrummet med sina konster. Han svängde med manteln när han passerade två tjänare. Den enda anledningen att han bar manteln i den här värmen var att folk skulle veta att han var en lekare. När de såg honom blev de förstås uppmärksamma, hoppades att han skulle stanna en stund och underhålla dem. Synnerligen smickrande. Ja, en bondgård hade verkligen sina fördelar. Lugn och ro, inga människor som störde honom. Så länge det bara fanns en by i närheten. Han sköt upp dörren till sitt rum, men stannade tvärt i dörröppningen. Moraines min antydde att hon var i sin fulla rätt att studera de papper som låg spridda på bordet. Och hon ordnade lugnt sina kjolar medan hon satte sig ner på pallen. Hon var en vacker kvinna och med alla dygder en man kunde begära, inräknat att hon skrattade åt hans spetsfundigheter. Dåre, gamle dåre. Hon är en ACD och du är för trött för att tänka ordentligt. God morgon, Moraine CD, sa han och hängde manteln på en krok. Han undvek att titta på skrivschatullet som stod kvar under bordet där han hade lämnat det. Han behövde inte avslöja för henne att det var viktigt. Förmodligen skulle det inte känna någonting till att kontrollera det när hon hade gått. Hon kunde ha låst upp det med kraften och låst det igen utan att det syntes någonting. Han var så trött att han inte ens kom ihåg om han hade lämnat någonting som var graverande för honom i chatullet. Eller någon annanstans för den delen. Allt som han såg i rummet låg där det skulle. Han borde inte ha varit dåraktig nog att lämna någonting framme. Det fanns varken lås eller haspar på dörrarna i tjänarnas avdelning. Jag skulle gärna bjuda på någonting uppfriskande. Men jag är rädd att jag bara har vatten. Jag är inte törstig, sa hon med vänlig, melodisk röst. Hon böjde sig fram och rummet var så litet att hon kunde lägga handen på hans högra knä. Han genomfors av en pirrande känsla. Synd att inte en god helerska fanns till hands när det här hände. Nu är det dessvärre för sent. Det hade inte räckt med ett dussin helerskor, sa han. Det var en halvmans verk. Jag vet. Vad vet hon mer, undrade han. Han vände sig för att dra fram stolen som stod inskjuten under bordet och var nära att brista ut i en förvånad ed. Det kändes som om han hade fått sig en ordentlig nattsömn och smärtan i hans knä hade försvunnit. Han haltade fortfarande, men leden var mjukare och rörligare än den varit sedan han fått sin skada. Hon frågade inte ens om jag ville det. Bränner mig, vad är hon ute efter? Han vägrade att böja på benet. Om hon inte frågade tänkte han inte vidkännas hennes gåva. Det var en intressant dag igår, sa hon när han satte sig. Intressant är inte det ord jag skulle använda om trollocker och halmen, sa han torrt. Det var inte dem jag menade. Jag tänkte på det som hände tidigare. Att storfurst Kärlon dog i en jaktolycka. Hans gode vän Tredosien tog honom tydligen för ett vildsvin. Eller en hjort. Det har jag inte hört någonting om. Han höll rösten lugn. Även om hon hade hittat meddelandet kunde hon inte ha spårat det till honom. Till och med Kärlon skulle ha trott att han hade skrivit det själv. Hon borde inte ha kunnat spåra det. Men så påminde han sig om att hon var ACD. Som om han nu behövde någon påminnelse. Med detta släta, vackra ansikte framför sig. Dessa mörka, rofyllda ögon som betraktade honom. Det skvallras mycket i tjänarnas avdelning. Men jag lyssnar sällan på det. Inte, sa hon med len, låg röst. Då har du förmodligen inte hört att Tredosien blev sjuk. Mindre än en timme efter att han kommit tillbaka till klippan. Strax efter att hans hustru hade gett honom en bägare med vin för att fukta strupen efter jakten. Hon tänker tydligen själv ta hand om honom och mata honom. Det sägs att han grät när han fick veta det. Säkerligen glädjetårar över hennes kärlek. Jag har hört att hon svurit att inte lämna hans sida förrän han kan resa sig igen. Eller dör. Hon visste alltså. Hur det kunde ha gått till begrep han inte, men hon visste. Men varför avslöjade hon det för honom? Vilken tragedi, sa han med samma milda röst som hon. Rand behöver väl alla lojala storfurstar som står att finna. Kärlon och Tredosien var knappast lojala. Inte ens mot varandra vad det verkar. De ledde en grupp som ville döda Rand och sedan försöka utplåna minnet av att han någonsin har levat. På så vis. Jag bryr mig föga om sånt. De upphöjdas göromål är ingenting för en simpel lekare. Hon log, som om hon var nära till skratt. Men när hon talade var det som om hon läste innantill. Thumbdrill Marilyn, en gång i tiden kallad grå räven av dem som kände honom, eller kände till honom. Hovbard vid Andors kungliga palats i Camelin. Morgases älskare för en tid, efter Taringales död. Lyckligt för Morgase, detta att Taringale dog. Jag betvivlar att hon någonsin blev varse att han planerade hennes död och att han själv skulle bli den första kungen i Andors historia. Men nu talade vi om Thom Marilyn, en man som enligt vad det sägs kunde spela husens spel i sömnen. Det är synd och skam att en sån man ska kalla sig för en simpel lekare. men samtidigt ett tecken på en ofantlig arrogans att behålla samma namn. Tom fick anstränga sig för att inte visa sin bestörtning. Hur mycket visste hon? Redan för mycket, även om det hon hade sagt var allt. Men hon var inte den enda som besatt kunskaper. På tal om namn, sa han stillsamt. Nog är det förbluffande hur mycket ett namn kan berätta. Moraine Damodred. Hennes nåd Moraine av Damodreds hus i Carhane. Charingales yngsta halvsyster. Kung Lärmans brorsdotter. Och ACD, det får vi inte glömma. En ACD som har gett sitt stöd till draken återfödd. Och det är redan vid en tid då hon inte kan ha vetat att han var annat än ännu en stackare som kunde leda kraften. En ACD med försänkningar högt upp i vita tornet, skulle jag vilja påstå. Annars skulle hon inte riskera det hon har. Någon i tornets sal? Mer än en skulle jag tro. Det måste det vara. Om sådana uppgifter läckte ut skulle världen själva. Men varför skulle det uppstå några bekymmer? Kanske är det bäst att lämna en gammal lekare där han har förskansat sig i tjänarnas avdelning. Bara en gammal lekare som spelar på sin harpa och berättar sina sagor. Sagor som inte gör någon illa. Om han hade lyckats rucka hennes lugn det minsta visade hon det inte. Lösa spekulationer är alltid farliga, sa hon lugnt. Det finns skäl till att jag inte använder mitt släktnamn. Huset Damodred hade ett välförtjänt dåligt rykte redan innan Lärman högg ner Evan Doraldera och förlorade tronen och sitt liv på grund av det. Sedan Ale-kriget har det bara blivit värre och fortfarande med all rätt. Kunde ingenting få denna kvinna ur balans? Vad vill du mig? Frågade han irriterat. Hon är inte så mycket som blinkade. Elaine och Ninive tar ett skepp till Tanshiko idag. Tanshiko är en farlig stad. Dina kunskaper och din skicklighet skulle kunna hålla dem vid liv. Så det var vad det handlade om. Hon ville skilja honom från Rand, lämna pojken oskyddad för hennes ränkspel. Helt riktigt. Tanshiko är en farlig stat, men det har den alltid varit. Jag önskar de unga kvinnorna all lycka, men jag när ingen önskan att sticka huvudet i ett huggormsbo. Jag är för gammal för sånt. Jag har funderat på att flytta till landet och leva ett stillsamt liv, och tryggt. Ett stillsamt liv skulle förmodligen bli din död. Hon lät road och ordnade om kjolväcken med sina små nätta händer. Han fick en känsla att hon dolde ett leende. Det skulle däremot inte en resa till Tanshiko, det kan jag garantera dig. Och vid den första eden vet du att det är sant. Han gjorde sitt bästa för att hålla god min, men kunde inte låta bli att rynka pannan. Hon hade sagt det och hon kunde inte ljuga. Men hur kunde hon veta det? Han var säker på att hon inte kunde förutsäga framtiden. Han hade själv hört henne förneka att hon ägde den gåvan. Men hon hade sagt det. Bränne henne. Varför skulle jag fara till Tanshiko? Hon fick allt klara sig utan någon hederstitel. För att beskydda Elaine, Morgases dotter. Jag har inte sett Morgase på 15 år. Elaine var ett litet barn när jag lämnade Caimlin. Hon tvekade, men när hon tog till orda var hennes röst fullständigt stadig. Och skälet till att du lämnade Andor? En brorson vid namn Owen, tror jag. En av de stackars män du nämnde som hade förmågan att leda kraften. De röda systrarna skulle föra honom till Tervallon. Men istället stillade Dan honom på stället och lämnade honom åt hans grannars nåd. Tom reste sig så häftigt att stolen välte omkull och sen fick han hålla sig i bordskanten för att hans knän skälvde så. Owen hade inte levt länge. Inte efter att han hade blivit stillad och blivit driven från hus och hem av de så kallade vänner som inte stod ut med att ha en man som hade kunnat leda kraften bland sig. Thom kunde inte hindra honom från att vilja dö, eller hindra hans unga hustru från att följa honom i graven efter en knapp månad senare. Varför? Han harklade sig, försökte få rösten att inte låta så beslöjad. Varför berättar du detta? Han såg medkänsla i Moraines ansikte. Och kunde det vara sorg? Säkert inte, inte hos en ACD. Medkänslan var säkert också spelad. Jag hade inte gjort det om du hade velat fara för att hjälpa Elaine och Ninive. Varför bränner dig? Varför? Om du följer med Elaine och Ninive ska jag nästa gång vi möts ge dig de röda systrarnas namn och namnet på den som gav dem deras order. De handlade inte på eget bevåg och vi kommer att mötas igen. Du kommer att överleva resan till Terrabon. Han drog ostadigt efter andan. Vad skulle jag ha för glädje av deras namn, sa han med uttryckslös röst. Namnen på Eshedir som har hela Vita tornets makt bakom sig. En förfaren spelare av husens spel borde kunna finna någon användning för dem, svarade hon med låg röst. De borde inte ha gjort det de gjorde. De borde inte ha fått komma undan med det. Vill du vara snäll och lämna mig? Jag ska lära dig att inte alla Eshedir är som dessa röda systrar, Thom. Du måste lära dig det. Kan du gå nu? Han stod kvar och stödde sig mot bordet tills hon hade gått. Han ville inte låta henne se hur han klumpigt sjönk ner på knä. Se tårarna som rann ner för hans fårade kinder. Åh, ljus, Owen. Han hade begravt alltsammans så djupt ner i sin själ som han kunnat. Jag hann inte dit i tid. Jag var för upptagen. För upptagen med detta fördömda husens spel. Han gned sig retligt i ansiktet. Moraine spelade spelet med mästarhand. Hon hade vridit honom dit hon ville ha honom. Dragit i alla de trådar som han trodde att han hade gömt så väl. Owen, Elaine, Morgases dotter. För Morgase kände han bara ömhet nu. Kanske lite mer. Men det var svårt att svika ett barn som han en gång hade gungat på sitt knä. Och flickan ska till Tenshiko. Även om det inte vore krig skulle den staden sluka henne levande. Nu måtte den vara som en grop full med galna vargar. Och Moraine ska ge mig namnen. Allt han behövde göra var att lämna Rand i händerna på en ACD. Precis som han hade lämnat Owen. Hon hade honom fast. Som en orm fångad med en kluven pinne. Han kunde slingra hur mycket han ville bränna henne. Min hängde broderikorgen över armen, samlade kjolarna med andra handen och skred ut från matsalen där hon just hade avslutat sin frukost. Hon var rak i ryggen och skulle ha kunnat balansera en breddfull vinbägare på huvudet utan att spilla en droppe. Delvis var det för att hon inte kunde ta några ordentliga kliv i den ljusblå sidenklänningen med sitt snäva liv, åtsittande ärmar och vida kjolar, så långa att den broderade follen skulle släpa i marken om hon inte höll upp den. Ett annat skäl var att hon kände Laras blick på sig. När hon sneglade bakåt visade det sig att hon hade haft rätt. Köksmästarinnan, en kvinna som mest liknade ett vinfat på två ben, stod i dörren till matsalen och betraktade med gillande blick. Vem kunde ha trott att denna kvinna i sin ungdomsdagar hade varit en skönhet, eller att i hennes hjärta fanns en plats reserverad för söta, koketta flickor? Pigga töser, som hon sa. Vem hade kunnat misstänka att hon skulle ta Elmindreda under sina frodiga vingars skugga? Det var långt ifrån behagligt. Lara höll ett öga på min och det verkade inte finnas någon plats i hela tornområdet som undgick hennes beskyddande blick. Min log tillbaka och strök sig över håret. numera en rund boll av svarta lockar. Bränner kvinnan. Har hon ingenting annat att göra? Laga mat eller skälla på sina pigor? Laras vinkade till henne och min vinkade tillbaka. Hon fick inte stöta sig med någon som hade henne under så sträng bevakning. Särskilt som hon inte hade någon aning om alla misstag hon kunde göra. Laras kände till allt som en pigtös kunde ta sig för och var inställd på att lära min det hon inte redan visste. Min slog sig ner på en marmorbänk som stod under ett högt fönster. Genast kom hon att tänka på ett av de misstag hon hade begått. Broderiet. Sett ur Laras synvinkel var det inte något misstag, men däremot ur hennes egen. Hon tog fram sybågen ur korgen och studerade dystert gårdagens prestationer. Några skeva prästkragar och vad som skulle föreställa en ljusgul rosenknopp. Fast det skulle ingen se om hon inte talade om det. Med en suck tog hon sig verket an att dra upp stygnen igen. Lyn hade sagt att en kvinna kunde sitta i timmar med sitt broderi medan hon såg och hörde allting som för sig gick runt omkring henne utan att någon tyckte att det var underligt. Förmodligen stämde det. Men det hade allt varit bra mycket lättare om hon hade haft någon liten färdighet i detta hantverk. Nå, det var i varje fall en utomordentligt fin morgon att vistas utomhus. Den gyllengula solen hade just klättrat över horisonten, upp på en himmel där de mjuka vita molnen tycktes vara utplacerade för att understryka hur utsökt ordnat allting var. En lätt bris förde med sig doften av rosor och fick de höga kalmabuskarna med sina stora röda eller vita blommor att vaja. Snart skulle grusgångarna fyllas med folk på ett eller annat ärende, allt från Aisjedeer till stallknäktar. En fulländad morgon och en utmärkt plats att sitta och iaktta utan att någon la märke till henne. Idag skulle hon kanske få någon syn som skulle komma till nytta. Elmindreda, min spratt till, stack sig i fingret och stoppade det i munnen. Hon snodde runt på bänken, beredd att skälla ut Gawain för att han hade smugit sig på henne. Men orden fastnade i halsen på henne. Gallard var med. Han var längre än Gawain och hans rörelser var graciösa som en dansares. Men röjde samtidigt en smidig, seg styrka. Händerna var också långa, både behagfulla och starka. Och ansiktet. Han var helt enkelt den vackraste man hon någonsin hade sett. Sluta suga på fingret, sa Gawain med ett flin. Vi vet att ni är en söt liten flicka. Ni behöver inte bevisa det för oss. Hon rodnade och sänkte hastigt handen. Hon fick anstränga sig för att hålla tillbaka en rasande blick som inte alls skulle ha passat Elmindreda. Det hade inte behövts vare sig hot eller befallningar från den Ämelintronande för att Gawain skulle behålla hennes hemlighet. Det hade räckt att hon bad honom om det. Men han tog varje tillfälle i akt att retas. Det är inte rätt att håna henne, Gawain, sa Gallard. Han menade inte att förolämpa er, fröken Elmindreda. Jag ber om tillgift, men har vi inte träffats tidigare? När ni tittade så ilsket på Gawain alldeles nyss tyckte jag nästan att jag kände igen er. Min slog blygt ner blicken. Åh, inte skulle jag kunna glömma om jag hade träffat er först, Gallard, sa hon med sin mest flickaktiga röst. Den tillgjorda tonen och ilskan över hennes blunder fick henne att rodna igen, nu ännu mer. Men det förbättrade bara förklädnaden. Hon såg verkligen inte ut som hon brukade, och klänningen och håret var bara en del av förändringen. Lin hade skaffat puder, krämer och en uppsjö av mystiska parfymerade saker i staden. Sen hade hon undervisat Min i hur de användes tills hon kunde göra det i sömnen. Nu hade hon plötsligt kindben och mer färg på läpparna än naturen hade gett henne. En mörk kräm runt ögonlocken och ett fint puder som framhävde ögonfransarna fick hennes ögon att se större ut. Några av noviserna hade kommit fram till henne och med beundrande röst sagt hur vacker hon var. och till och med ett par av Eisergena hade kallat henne ett riktigt sött barn. Hon avskydde allt sammans. Klänningen var inte så illa, det kunde hon erkänna, men resten avskydde hon. Dessvärre vore det helt meningslöst att anlägga en förklädnad om hon inte behöll den. Ja, det skulle ni säkert minnas, sa Gawain med torr röst. Jag hade inte för avsikt att störa er i broderiet. Svalor, inte sant? Gula svalor. Min tryckte ner sybågen i korgen igen. Men jag ville be er om en kommentar på det här. Han räckte henne en liten bok i skinnband, gammal och nött. Och plötsligt var hans röst helt allvarlig. Tala om för min bror att det bara är dumheter. Er vill han kanske lyssna på. Hon tittade på boken. Ljusets väg av Lothar Mantellar. Hon slog upp den och läste på måfå. Därför ska ni avstå från alla förlustelser. Ty det goda är en renhet. Ett perfekt ideal vars kristalliska klarhet grumlas av låga känslor. Skäm icke bort köttet. Köttet är svagt men anden är stark. Köttet är fåfängt där anden är stark. Den rätta tanken drunknar i sinnliga intryck och den rätta handlingen hämmas av lidelser. Vinn all glädje ur det rätta och ur det rätta endast. Det lät som tråkigt nonsens. Min log mot Gawain och lyckades till och med fnittra till. Åh, så många ord. Jag är rädd att jag inte vet mycket om böcker först, Gawain. Jag har alltid tänkt att jag skulle läsa en. Det har jag verkligen. Hon suckade. Men tiden är så knapp. Åh, det tar flera timmar bara att få håret i ordning. Tycker ni om det? Hans häpna, vanmäktiga min fick henne nästan att brista i skratt. Men hon fick det att bli fnitter istället. Det var härligt att sätta Gawain på det hala för en gångs skull. Hon skulle se om det inte gick att göra det lite oftare. Hennes förklädnad rymde möjligheter som hon inte hade tänkt på. Vistelsen i tornet hade hittills bara varit tråkig och irriterande. Och hon förtjänade verkligen att ha lite roligt. Det var Lothar Mantellar som grundade vitrockarna, sa Gawain med spänd röst. Vitrockarna. Han var en stor man, sa Gallard bestämt. En filosof med ädla ideal. Det var han, även om ljusets söner ibland har varit överdrivet nitiska sedan hans tid. Åh, kära någon, vitrockar, sa min andlöst och röst till för säkerhets skull. De lär vara så fasligt oborstade. Jag kan inte föreställa mig att en vitrock skulle kunna dansa. Tror ni att det kan bli dans här någon gång? Det verkar inte som om Eisergena bryr sig mycket om dans heller och jag är så förtjust i att dansa. Hon njöt av vanmakten i Gawains blick. Jag tror inte det, sa Gallard och tog boken från henne. Eisergena är för upptagna med sina egna göromål. Om jag får höra om någon passande dans i stan ska jag med nöje eskortera er dit om ni så önskar. Ni behöver inte frukta att de där båda tölparna ska besvära er. Han log mot henne, omedveten om vad han gjorde, och plötsligt var hon nära att tappa andan på riktigt. Men borde inte tillåtas ha såna leenden. Hon fick tänka efter ett ögonblick innan hon insåg vilka tölpar det var som han talade om. Det måste vara de båda männen som antogs ha friat till Elmindreda och var nära att gripa till våld mot varandra för att hon inte kunde bestämma sig, vilket tvingade henne att söka en fristad i tornet, eftersom hon inte kunde låta bli att uppmuntra de båda. Hennes ursäkt för att befinna sig där, det var hela saken. Det är klänningen, tänkte hon. Om jag bara hade mina riktiga kläder på mig skulle jag inte vara så virrig. Jag har märkt att en ärmelintronande talar med er varje dag, sa Gawain plötsligt. Har hon sagt någonting om vår syster Elaine? Eller Egwene Alvear? Har hon sagt någonting om var de är någonstans? Min önskade att hon kunnat slå honom i huvudet. Visserligen kände han inte till orsaken till hennes förklädnad. Men han hade gått med på att försöka hjälpa henne att passera som Elmindreda. Och nu kopplade han samman henne med ett par kvinnor som allt för många i tornet visste var vänner till Min.